Polynoms podd handlar om att framgångsrikt bygga och investera i företag. Jag heter Niklas Danaliv och är grundare av Polynom. Hans Eliasson är grabben från Göteborg som med två tumma händer byggde upp ett litet fastighetsimperium under 70- och 80-talet. Han förlorade dock nästan allt i fastighetskrisen i början på 90-talet. Då bestämde han sig för att bygga upp ett nytt imperium och idag kontrollerar han en av Sveriges största privatägda fastighetsrelaterade företagsgrupper, Gullringsbo. Hela gruppen närmar sig 14 miljarder i värdering. Mest känt är förvaltningsbolaget Svenska Hus som har cirka 170 fastigheter i Sverige. Byggbolaget MVB har också varit en viktig komponent. Hans har även ett stort samhällsengagemang som vi ska höra mer om. En gammal kollega sa följande: som entreprenör är han oerhört målmedveten. Jag har aldrig träffat en annan människa som sätter upp mål och driver igenom som Hans gör. Det ska bli spännande att höra honom berätta om sitt företagsbyggande.
Välkommen Hans!
Tack så mycket.
Vi tänkte vi skulle börja med att du kan beskriva din bakgrund lite kort. Hur blir man en Hans?
Ja, då hamnar man ju i byggbranschen kan man väl säga, på grund av att man har en sån utbildning. Så jag började ju som tjänsteman i ett entreprenadbolag och var där på olika positioner i, Det blev väl 6 år tror jag. Och sen startade jag själv då. Och det är traditionellt, man köper ett hus, ett hyreshus i det här fallet. 6 lägenheter, bygger om dem, säljer det, köper 2 hyreshus, bygger om dem. Och sen börjar man bygga lite småhus och så rullar det på. Så kan man väl säga att det har gått till.
Så innan vi börjar prata om bolag och det du har byggt upp. Du är uppväxt i Göteborg, Gårda.
I Gamlestan, jag är uppvuxen. Ja, jag gick på tekniskt gymnasium där. Och sen läste jag lite kurser i juridik och ekonomi samtidigt som jag jobbade. Jag startade det här företaget och sen lite längre fram då, sen var jag på Harvard Business School. Så jag brukar säga jag läste 250 cases. Det var under 2 år, 84-85. Några månader varje år. Sen kom jag till, that's a long story, men jag blev chef för ett bolag som färgbolaget Beckers ägde som heter Regnbågen. Det kom från deras logotyp. Som börsnoterades och så utvecklades det. Sen slutade jag där av olika anledningar och på olika vägar så kom jag att bli majoritetsägare i byggbolaget Kullenbergs som vi börsnoterade. Och där följde då Lambertsson byggmaskiner med också. Och jag hade väl samma struktur där. Vi hade en rätt bred pamflett så vi gav oss in på. Vi var majoritetsägare i konsultbolaget Viak och vi var inne i säkerhetsbolaget Rosengrens och så vidare. Och sen så kom ju 91 då. Och då hade vi väl fel kontakter kan man säga. För det var väldigt mycket det som avgjorde vem som skulle få överleva. Och vi blev då uppköpta av fastighetsbolaget Coronado. Vilket gjorde då att den gamla styrelsen och jag lämnade. Och vi fick aktier i Coronado. Sen så försvann Coronado ett halvår. Ett år senare så var det borta. Och då började jag om med några fastigheter som jag hade haft vid sidan av. Som inte var med i vare sig Regnbågen eller Kullenbergs. Det var väl 110 lägenheter tror jag. Jag hade en omsättning på 10 miljoner. Ja, då var det bara igen som jag hade gjort tidigare. Och det är det som idag är Gullens på egendomar då. Så jag har gått från 10 miljoner till 5,5 miljard på 30 år.
Och det är ju mer än ett fastighetsbolag. Kan du förklara lite grann hur setupen ser ut?
Ja, det bygger ju på en tanke att ha ett ben som är kassaflödesgenererande och ett ben som där vi bygger substans. Och visserligen även i de kassagenererande bolagen så ökar ju värdet på aktierna såklart när bolaget växer. Men det var tanken. Och om vi tar då fastigheterna så på Kullenbergstiden hade vi väldigt mycket projekt och egentligen inga förvaltningshus. Och det fungerar ju bra, för det bästa man kan göra i ett fastighetsbolag är att utveckla projekt. Men när det tar stopp så har man inga kassaflöden. Nu hade vi ju då andra, vi hade ju Kullenbergs och Lambertsson som kompenserade det. Va? Men nu har vi, denna gången har vi fortfarande då MVB och Wangerskog som genererar kassaflöden. Men även i Svenska Hus så har vi en stor del förvaltningsfastigheter som genererar kassaflöden vid sidan av projektutvecklingen. Så det är väl ut i korta ordalag.
Ja, men även andra tillgångar, skog och...
Ja, skogen kom ju till egentligen på grund av familjens intresse för jakt. Alltså vi tyckte att vi skulle göra någonting utöver bygg och fastigheter. Och vi började då och köpa skog skulle vi göra i Sverige, men det, vi var ju tvåa varje gång vi lämnade ett pris, va? Och då av en händelse så kom jag att tala med några som var aktiva, alltså skogssällskapet var aktiva i Lettland, och då började vi köpa lite mark där, här och där, och det har vi fortsatt med i 20 år, så vi har över 7000 hektar där idag, och det har ju haft en fantastisk utveckling. Sen har vi lite små investeringar i olika verksamheter. Vi är största ägare i något som heter Novier, som är ett fastighetskonsultbolag med mäkleri och förvaltning, uthyrning och konsulteri och så. Och sen lite mindre små investeringar av olika saker. Men det är framförallt bygg, fastigheter och maskiner och skog då. En sak som man lärde sig, det var att man ska ha mycket pengar på banken. Så vi har 1,2 miljarder i olika former av, i och för sig lågavkastade tillgångar, men de är inte riskutsatta heller. Och vi har så dålig avkastning så vi kallar det för försäkringskassan. För det är precis vad det är. Det är en försäkring för rainy days.
Ett par av dina vänner har sagt att du har en extremt stark tävlingsinstinkt, både privat och professionellt. Ja. Var kommer den instinkten ifrån och hur har du utvecklat den?
Ja, alltså, det stämmer ju då att jag är tävlingsinriktad. Och varför blir man det då? Det är väl för att man vill prestera och man har kanske vuxit upp på ett sätt som gör att man vill visa sig på styva linan, tror jag. Och det gäller ju då både företagsamheten och det har jag ju lugnat ner mig där nu, va, så jag kan ju förlora. Jag spelar ju hockeybocket till exempel 2 gånger i veckan. Jag har gjort det idag för övrigt. Men jag tycker det är kul att göra mål och jag har gjort det idag många. Då får man nog vara lite hobbypsykolog för att fundera på det. Hur blev det så? Och jag tror det hänger ihop lite grann med min uppväxt då på somrarna där jag... Vi bodde i ett område där det var högpresterande och väl situerade människor. Och där fick jag väl lite föredömen att jag ville kanske bli som dem. För jag hade ju en lite annan bakgrund än vad de hade. Så jag tänkte inte så mycket på det då. Men när jag sitter och funderar själv och funderar på varför blev det som det blev, så är det väl den enklaste slutsatsen faktiskt, att det har nog påverkat mig mer än vad jag har förstått faktiskt, tror jag.
Det är ganska ovanligt att du fortfarande spelar hockeybockey, kallas också för rinkbandy, alltså man spelar i så sätt bandy på en ishockeyrink.
Mm.
Så det är ju normalt sett en sak man förknippar med när man kanske är 20-30 års åldern, men du har passerat 70 och spelar fortfarande.
Mm.
Vad är det som driver dig att vara så pass aktiv?
Nej, men jag tror det är väl så jag har alltid hållit på med någon form av idrott. Segling har ju varit det som jag har varit bäst på då. Men jag har gjort allt, vet, Göteborgsvarv och Lidingölopp och maraton och Ironman och allt sånt där har jag gjort. Och jag mår ju väldigt bra av det. Och jag tror också det är en av anledningarna till att jag fortfarande håller på och jobbar och har tagit mig igenom diverse olika sjukdomar dessutom. Så jag är väldigt övertygad om att om man har en viss fysisk status så påverkar det både fysiskt och även mentalt. Va? Så att, jag mår inte bra om jag inte är i bra fysisk form.
Vi gjorde lite research på det, så hittade vi ett par roliga citat som du gärna får kommentera. Jag tänker på alla våra företag varje timme, bortsett från när jag sover.
Jag tror att jag är nog inte ensam om det, utan det tror jag är en sjukdom som de flesta entreprenörer, grundare och företagare lider av. Det blir ett sånt viktigt inslag i ens liv. Alltså, så att Jag har träffat många sådana gubbar under åren som de kan prata om väder och vind i en kvart, halvtimme. Och sen kommer de in på sina företag och sen får man aldrig stopp på dem. Va? Så att jag tror inte jag är ensam om det, utan det är nog väldigt betecknande för en entreprenör. Alltså, det tror jag. I alla fall den gamla typen av entreprenör. Jag vet inte hur det är i dagens läge. Men de mina jämnåriga och de som har varit, får jag säga, då, äldre än vad jag är, så är det väldigt vanligt.
Du har också sagt, jag kommer att jobba tills dagen innan jag dör.
Ja, det risken finns nog, eller möjligt, det vet jag inte, men det ligger nog något i det. Jag tror faktiskt det, ja. Jag tror, du vet, jag har hållit på så många år så att det sitter ju i ryggmärgen. Jag tror det kommer bli så.
Du hade en hel del otur när du förlorade ditt första fastighetsimperium eller byggimperium i fastighetskrisen på början på 90-talet. Vad lärde du dig från det?
Jag skulle nog haft en närmare kontakt med bankerna, tror jag. Det var en sak. Sen är det klart att man skulle väl haft den där miljarden på banken. Alltså vi hade ju det, men det var ju i form av lånelöften och förbindelser från banker och så vidare. Och det baserades då på att man kunde ställa upp med panter för de lånelöften man hade. Men det är klart, när helt plötsligt så bestämmer man sig för att de kan man inte belåna till 75% utan kanske till 60%, och dessutom så de underlaget för värderingarna, det ändrades, alltså gilderna förändrades. Så själva panten föll i värde och dessutom belånade man den lägre, och då försvann ju de möjligheterna. Det tror jag gällde inte bara oss, eller det vet jag att det inte gjorde, utan det var ju grunden för varför det här hände 91, att bankerna kom ju på att de panterna räckte inte till för dem. Va? Det var ju också så, det var ju en stor förändring att man tittade inte på kassaflöden på den tiden. Utan man gick i princip på värderingar bara. Så det ändrades. Alltså nu är det ju mycket mer kassaflödesinriktat. Jag tyckte ju då ändå att med den struktur vi hade med två stora industriföretag, dels Kullenbergs och dels Lambertsson, att vi hade ju bra kassaflöde. Nu har jag samma struktur, men då väldigt mycket pengar, va? Och dessutom kassaflöden i Svenska Hus och kassaflöden i MVB och kassaflöden i Vangeskog. Så det, ja, jag har sagt ordet kassaflöden några gånger och då kan jag fundera på vad det beror på. Och pengar på banken.
Hur stort är Vangeskog, om du bara skulle summera det lite enkelt?
Vangeskog är Sveriges största privatägda maskinutdelningsbolag.
Jag läste någonstans att ni har 37 000 maskiner som ni hyr ut över hela Sverige i Vangeskog.
Ja, det får vi ju tro på. Jag har inte räknat dem, men det får vi tro på. Det är naturligtvis så att för dem, det är lätt för dem att svara på den frågan eftersom de naturligtvis har registrerade.
Då är det bra omsättning och bra lönsamhet där.
Ja, det är det. Alltså, vi har ju depåer från Kiruna till Trelleborg idag. Vi har 32, tror jag, nu. Så att det är det ju. De andra stora är ju ägda av utländska företag. Alltså Ramarent och Kram och sådana, de här. Och Ränta. Det är ju inga svenska bolag. Utan det är vi som är svensk då. Och vi har ju gått från en depå på 70 miljoner till 700 miljoner i omsättning på, vad är det, kan det vara, 10-15 år någonting. Så att det, kassaflödena där finns ju där, men de använder vi ju i vår expansion för att starta nya depåer och köpa ännu fler maskiner.
Och kanske också beskriva MVB lite grann också.
Ja, då är det samma där, att MVB är det största privatägda byggbolaget i Sverige. Och vi, numera finns vi ju även i Umeå och Skellefteå. Sen är vi i Stockholmsregionen, vi är i Göteborg, Trestad, vi är i Varberg, vi är i hela Skåne. Så vi täcker ju egentligen de största delarna, eller de delarna där det är störst byggvolym. Och det fungerar väldigt bra också, omsätter väl 3,5 miljarder ungefär. Nu är det ju lite tufft just nu. Vi tjänar ju en hel del pengar ändå. Sen har vi ett anläggningsbolag. Alltså MVB bygger ju bara hus. Anlab bygger ju vägar och gör grunder och broar och sånt där. Det är inte så litet heller. Vi omsätter väl 600 miljoner där. Finns i Stockholm och i Göteborg i Trestad. Vi är även i Skåne, men det är inom ramen för MVB. Men där har vi också en anläggningsavdelning.
Sen nämnde du till att ni också har lite grann skog. Så ni är nästan självförsörjande. Att ni kan som i teorin tillverka egna plankor från era egna skogar och sen spika upp dem. Och...
Det är teorin, ja. Ja, verkligen teorin. Nej. Alltså det här med Lettland fungerar ju väldigt bra. Vi kom in där på ett tidigt stadium när man fick... Alltså man fick planteringsbidrag från EU för man planterade igen gammal jordbruksmark som inte var jordbruksmark utan under Sovjetunionen så hade de huggit ner skogen och skulle bedriva produktion av grödor och det går ju inte på alla jordar. Så att därför så har de legat i träda och då har man fått tillstånd att beskoga dem igen. Och det fick man då dessutom bidrag för. Så vi fick en väldigt bra start där. Och vi fick mycket grejer där. Billigt alltså. Nu har det ju ändrats nu. Så vi har ju enorma övervärden i den här skogen alltså.
Entreprenörers framgångar begränsas ofta av kompetensen och drivkraften hos de medarbetare som de är med sig med. Hur har du arbetat för att rekrytera, utveckla och behålla rätt personer?
Alltså jag har haft lyckan då att ha en del gamla kompisar som har varit mina arbetskamrater eller goda vänner och tidigare arbetskamrater och sådär som jag har kunnat samla ihop nu i det nya bolaget. Och det har väl varit grunden. Och då har man ju känt varandra och delat värderingar och kultur och så vidare. Och sen har de ju i väldigt stor utsträckning då attraherat andra personer som har delat deras värderingar och kultur. Sen så tror jag, alltså vi har ju då ett antal väldigt duktiga chefer. Man kan säga att om ett tåg ska rulla så får du ha ett lok och sen har du vagnar. Och de där loken, de har vi lyckats att hitta. Och det är många av de här som är gamla, ja, kända personer för mig. Sen så tror jag att vår kultur är, alltså många som säger att vi är ett familjebolag och vi känner oss som en familj och så. Men i vårt fall är det ju så, vi är ju ett familjebolag och det har spridit sig den andan. Vi har ju lyckats att behålla vår personal över 2002 och 2008 och även nu i stor utsträckning. Och det ger ju en trygghet naturligtvis som man uppskattar. Sen är det väl så om ett bolag växer så får man ju då möjlighet till att skaffa sig mer och mer intressanta arbetsuppgifter. Och det är många som har. Och sen det har ju gått bra, vi har utvecklats bra och många vill vara med i ett vinnande lag. Så vi har ju haft ganska lätt att attrahera och anställa folk.
Som utomstående så får du gärna förklara vad är det som utmärker den här kulturen som ni har byggt upp som då är stark och välfungerande?
Jag tror att det ligger väl i det där lite grann med vinnarinstinkten. Alltså vi har ju hela tiden, vi har rullande femårsplaner där vi då förutsätter att ja, typ resultat, omsättning, substans ska öka med 10% om året. Alltså give and take, lite fram och tillbaka beroende på de olika bolagen. Men så ungefär va. Och vi är väldigt noga med det, att vi följer det. Och vi åskådliggör den här utvecklingen med hjälp av kurvor. Så det är ett talesätt hos oss är att hur ska du göra för att komma tillbaka på kurvan? Det tror jag är, alltså entreprenörskapet och vinnarinstinkten och så är väldigt... viktig i våra bolag.
Du pratade också tidigare om chefer. Du har också implementerat ett utbildningsprogram för cheferna.
Ja, alltså vi har ju, det stämmer, jag kan nämna något om det. Men sen är det ju så här att väldigt många av våra verkställande direktörer och ledande befattningshavare tjänar mycket pengar. Va? Det tror jag är viktigt. Vad man än säger då om personlig utveckling, att det är det viktigaste. Det brukar man säga innan man börjar löneförhandla, så brukar man säga det. Men Men när det blir löneförhandling så är det kanske inte lika viktigt längre. Utan då är lönen och bonus och sånt viktigt. Och där har vi nog varit väldigt generösa, det tror jag. Sen har vi något som vi kallar för affärsskolan. Och det har ju väldigt många bolag också. Vi jobbar ihop med Göteborgs Handelshögskola. Och då plockar cheferna ut människor i mellan 27-28 upp till 40 som är chefer eller kan bli chefer. Och sen så träffas de och i olika grupper under 2 år och jobbar i de här grupperna med olika saker. Från början hade vi väldigt mycket lärare från Handelshögskolan. Nu har vi gått mer och mer in på att våra egna styrelseledamöter är med och berättar om sina erfarenheter från sina yrkesliv. Och det har blivit väldigt populärt. Och vi ser ju också det som de producerar på de här, i de här grupperna, hur väl genomarbetat och framtidsinriktat det är. Så att en del av de här arbetena de har gjort, de lämnar vi bara över till bolagsledningen och säger nu, så här ska ni göra. Så att det har varit ett givande och tagande där, väldigt framgångsrikt.
Du är även hedersdoktor på Lunds universitet, berätta lite om det.
Ja, det är ju en tillfällighet kan man säga. Det började med att vi köpte en massa hus i Landskrona. Och jag gick upp till kommunstyrelsens ordförande där och så sa jag, nu är vi här och vi är här för att stanna. Och det var ju sant, för detta är 20 år sedan. Och vi är fortfarande kvar där, jag har säkert 1000 lägenheter eller något sånt här. Och då sa jag, är det något vi kan hjälpa till med? För Landskrona var ju riktigt nedkört i botten då. Va? Och då så sa han att vi har ingen högre utbildning här, det skulle vi vilja ha. Och så kontaktade jag då Malmö högskola, jag kontaktade Lunds universitet och jag talade med Campus som ligger under LTH i Helsingborg och hade lite idéer om olika former av utveckling eller utbildning som man skulle kunna lägga i Landskrona. Och det där resulterade att jag hamnade ihop med Internationella miljöinstitutet. Och vi startade en forskningsstiftelse i Landskrona. Och den var då naturligtvis inriktad på bland annat bygg och fastigheter och så. Och sen blev jag invald i rådgivande kommittén vid Lunds universitet. Där jag tror jag satt i 14 år eller något sånt där. Och jag startade, eller inte jag startade, men jag var med och startade. Var mycket aktiv i en masterutbildning i energieffektivt byggande. Vi hade olika samarbetsgrupper i Skåne mellan kommun och universitet inom just energieffektivt byggande. Och så lyckades vi att starta en professur med hjälp av en del organisationer och kommuner och så som var med och finansierade det. Vi har för övrigt startat ytterligare en professor nu i dagarna. Och vi lämnade från vår ägarstiftelse så lämnade vi bidrag till olika saker i de här, till eleverna. De fick datorer och med mera. Så vi hade jag la ner mycket arbete där. Jag tyckte det var kul och det var framförallt för att de var väldigt tacksamma. Det tänks mycket och skrivs mycket på universiteten, men det kanske inte alltid handlar så mycket. Men då kom jag in där och hade väl lite genomförande kraft som de uppskattade då. Så det var bakgrunden till det.
Läste också någonstans att du sa att har man fått mycket från samhället ska man ge tillbaka också. Så du har ett stort engagemang.
Ja, jag tycker så. Jag tycker ju att det ska vara i den ordningen att först så startar man företag och arbetar upp dem så att de fungerar och går bra. Och har en sund ekonomi, man tjänar pengar. Och sen så har man möjlighet att bidra till samhället. Och det har vi gjort då. Alltså just i det som vi pratade om nu med Lunds universitet. Och även då att vi stödjer väldigt mycket olika organisationer. Varav då i Lettland har vi en organisation som heter Vaggan. Där vi har varit den första och den största bidragsgivaren. Där de stödjer barn som har problem. Och föräldrar som har problem med problembarn. Så det har vi gjort och det gör vi fortfarande. Och bakgrunden till det är just vår våra investeringar i skog i Lettland. Där vi då ofta är i Riga, där man landar när man åker dit. Och då har det varit helt klart att situationen för barnen i Lettland är avsevärt mycket sämre än i Sverige.
Du får gärna beskriva ett par misstag från din professionella historia som gör värdefulla insikter och har gjort dig eller dina bolag starkare idag. Och då tänker jag kanske inte på just det vi redan har pratat om, alltså krisen 90-talet, utan andra misstag på kanske 70-talet eller för 10-15 år sedan som har gjort bolaget starkare idag.
Alltså det har vi pratat om, som sagt var, att belåning, kassaflöden och likviditet, alltså det är väl det som är den största erfarenheten. Sen tror jag att jag har, alltså for good or bad, va? Jag litar väldigt mycket på människor och har väl varit lite blåögd i några tillfällen när det har varit några chefer som jag har trott väldigt gott om, som har visat sig att de har haft en egen agenda. Så där har vi, det har varit några bekymmer, inte många men ett par. Men samtidigt så, det är klart, om man är för ifrågasättande och för kritisk och misstänksam så får du en tråkig kultur också. Så att jag har ju liksom gått i täten och hållit flaggan, fanan högt och strävat framåt. Och så har jag försökt att få med mig folk och det har gått bra. Men jag har ju inte haft jättekoll på alla alltså, och det har väl varit en liten nackdel kan man säga.
Du har två döttrar också som har varit engagerade på olika sätt. Kan du berätta lite hur det har fungerat?
De har jobbat i, alltså de började ju väldigt tidigt. De fick ju städa vindar och riva ut mattor och måla plank och sånt på somrarna. Så de har ju varit med i jättemånga år. Och jobbat i olika linjefunktioner under många år. Så de kan ju bolagen och de känner alla människor. Och de är med på alla möten vi har och de är på kontoret. Men de har inga linjefunktioner längre. Den äldsta dottern, hon har ju faktiskt nästan avgått med guldklocka. För de jobbar i 24 år. Så de har ju varit aktiva. Nu är de mera ägare och jobbar i styrelser. I och med att de är majoritetsägare så är klart de har ett stort engagemang i detta och funderar väldigt mycket på framtiden. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att de behöver tänka på företaget alla timmar på dygnet utan att de sover. Så de kanske har något annat intresse vid sidan av. Och det är väl klokt. Kanske.
Ja, det står sen vid senaste årsredovisningen att ni har i det tysta byggt upp en ganska omfattande konstsamling. Det var en i den rötta som är hjärnan bakom dig, var efteråt.
Ja, det är det. Det är Rickardsen, den äldsta. Och det pågår hela tiden, den växer och växer. Och nu håller vi på. Vi har köpt ett gammalt hus från 1715 som ligger vid infarten till Hammarbykanalen i Stockholm. Och det håller vi nu på och återställer i ursprungligt skick. Och där har vi konsthall och där förbereder vi nu för att ha vår konst förvarad där. Och det tycker vi är intressant och vi arrangerar ju då olika möten. Och tror att det är bra med, för alla människor, inte minst då våra medarbetare, att få kunna komma dit och fundera på någonting annat än hus kanske kan vara klokt ibland.
Sista frågan gäller för mig. Det är alltid intressant med familjeföretag om det är någon ny generation på gång som ska börja engagera sig.
Det finns inte nu för de är för unga. Om jag tänker på mina barnbarn. Ja. Ja, nej, de är för unga alltså ännu. Så det vet vi inte. De måste gå ut gymnasiet först. Det har de inte gjort någon av dem. Men det går ju, den yngsta går väl i fyran tror jag. Så att det, alltså i grundskolan va. Så det, men det får vi se. Det vore ju kul om de ville göra det.
Definitivt. Jag tänkte nu när vi ändå har dig här och du har varit med om så mycket i din karriär. Mm. Hur ser du på den svenska fastighetsmarknaden framåt?
Ja, alltså jag tror att det kommer att rätta till sig, eller det kommer det att göra, bara frågan om på vilket sätt. Va? Men det är klart att allt går upp och allt går ner, och det har blivit väldigt dramatiskt nu. Det finns väl en sak som skiljer det här från tidigare, och det är att idag är det de här obligationerna som man har finansierat sig med. Det har jag ju bestämt mig på ett tidigt stadie att det ska vi inte vara med på. Så vi har inga obligationer. Men kan man bara lösa det, och det tror jag man kan göra. Alltså för bankerna tjänar mycket pengar, och de bygger ju på ett år upp ett eget kapital som gör att de skulle kunna lösa i princip alla de här utstående obligationerna. Så jag tror det kommer man hitta lösningar på, och det pågår redan nu. Man har löst mycket obligationer redan nu, och man har gjort nya emissioner och man säljer hus och sådär. Så det kommer att rätta till sig. Sen måste man ju komma ihåg att med den här höga inflationen, de kommersiella hyrorna gick upp med 11% förra året, och de kommer ju gå upp en hel del nu igen. Så att det här kommer att lösa sig. Det tror jag, och jag har ju då dessutom haft djärvheten och vid ett seminarium uttalade mig om att det vänder om ett år, och det var i slutet på november, och det gick ut i sån här informationsplan dagen därpå, så att jag får stå för det, att det vänder i november. Sen är frågan, vad menar man med det? Mm. Jag tror att räntehöjningarna är slut snart, det blir väl en till, för de klarar väl inte det och hoppa över det. Men inflationen kommer ju falla och räntorna kommer att gå ner. Och då kanske man inte ser det förrän nästa år. Men om höjningen är i september och sänkningen är i april, då vänder det ju i november. Va? Mm. Så ja, det kommer att rätta till sig. Absolut, det tror jag. Och vi ser ju det. Alltså, Svenska Hus försöker ju och hitta billiga hus nu, för man tror ju att det ska kunna gå, men det går inte. Alltså, det är klart att värdena går ner när gilderna går upp, så fungerar det. Så det är klart, det blir ju någon form av anpassning till nya räntor och nya gildnivåer. Men att det skulle gå idag och gå ut och som det var 91, 92, 93, 94 och köpa hus för noll och inte, det går absolut inte alltså. Och det beror ju på att bolagen behöver inte sälja. För att man tittar på kassaflöden nu på ett helt annat sätt än tidigare. Så man inte tvingar, om får man bara behålla sin belåning, så kan man betala sina räntor och amorteringar. Och då känner man ju inte något tvång av att realisera ut sina tillgångar. Det är klart att det är en och annan då som är riktigt högt belånad som är tvingad att sälja. Men generellt sett så är det ingen realisation, det är det inte. Tyvärr kan man säga i vårt fall.
Det här är en väldigt viktig skillnad att förstå om man jämför 90-talskrisen. Då var belåningarna extrema. Alltså det gick ju att låna upp till 100% av marknadsvärdet i vissa fall, alltså på den tiden. Ja. Men när tittar man på de börsnoterade fastighetsbolagen idag, så före den här krisen så låg de kanske runt en 50-60% belåningsgrad, alltså den storleksordningen, många av dem.
Mm.
Och då är det ju ganska mycket fallhöjd som man kan ta innan lånen är så här större än marknadsvärdena.
Ja. Nej, men så är det, absolut. Sen så talar man om de här räntetäckningsgrader och sånt som jag egentligen inte tycker är rätt. Utan jag tycker det är bättre att titta på hur mycket ränta klarar du att betala. För det andra är ju mer beroende på hur länge du binder räntor och kapital. Det påverkar räntetäckningsgraden. Men det som är verklighet, vad kan du betala i ränta? Och det klarar ju alltså definitivt majoriteten av alla fastighetsbolag klarar ju att betala de här räntorna som kanske kommer att bli 3-4% sådär. Om vi tittar i ett normalt perspektiv som infinner sig nästa år. Va? Så det går inte att jämföra det som är nu. Det här är ju en korrigering av tillgångsvärden kan man säga, som är ganska väntad.
Du har ju varit historiskt sett väldigt bra på att tajma marknaden. Och nu säger du att du vänder. Ser du några risker annars? Vad kan slå hål på detta? Eller många är väldigt negativa just nu. Konsumenterna får högre räntor, inflation mot sig. Hur ser du på risk?
Nej, jag tror inte det är någon större risk. Jag tror, alltså, vi brukar ju säga att man får inte gå för långt ut på plankan, va? Men de som har gjort det, jag menar, har du köpt bostadsrätter när det var som dyrast i Stockholms centrum och så lånat allting och det inte har lånat i banken, det har du lånat av något finansbolag eller någon annan och räknat med att räntan ska befinna sig där för evigt, då är det klart att då är det vissa som får jätteproblem. Det blir en sättning, alltså det säljs inte lika mycket bostadsrätter och villor. Man kan inte ha lika mycket pengar till konsumtion för det går åt till räntor och amorteringar. Så det är klart att det blir en påverkan, men att det skulle bli något riktigt som börjar närma sig 91, 92, 93, det tror jag absolut inte på. Jag tror verkligen att det vänder och sen 2024 så kommer det gå tillbaka. Vi ser ju i byggsvängen där, alltså vi har väldigt bra orderstock i vårt byggbolag. Men det är ju dåligt med efterfrågan på nya offerter, va? Men det är klart att vi blir fler och fler människor och företagen växer och produktionen finns där och tjänster och produkter. Och man behöver bygga hus, man behöver bygga lägenheter, man behöver bygga industrier och infrastruktur. Och om man inte gör det så blir det ju en ökad efterfrågan när man väl startar sen. Så jag tror att 24 så kommer våra byggbolag och maskinuthyrningsbolag ha jättemycket att göra igen. Och hyresgästerna, de kommer, men jag menar, vad har man för vakanser i bostäder har man absolut inga vakanser och kommersiellt så har man kanske 5, 6, 7, 8% vakanser. Det betyder att 93, 94, 95% av husen är uthyrda. Så alltså jag tror problemet är väl, vad ska vi kalla, mediesituationen. Det sprider sig så fort och den ena ropar på vargen och då ropar den andra ännu högre. Och så blir det negativa spiraler. Och då, det där skrämmer ju livet av folk. Ja. Så alla trender blir förstärkta. Men jag tycker också att nedgångar och uppgångar går fortare nu än vad det gjorde tidigare. Tidigare talade man ju om 7 svåra år och ett nödår. Va? Och det kan man se på cykler, på ränteutveckling och så. Det stämmer rätt bra det där med 7 år. Men nu går det ju, nu tar det ju ett år så är vi nere. Och sen tar det ett år så är vi upp igen, va. Det går fortare, upp och ner. Och det tror jag beror på informationssamhället.
Vi har förstått att du läser en hel del böcker. Om du skulle skriva en helt egen bok nästa år, vad skulle den handla om?
Ja, nu är det ju redan gjort, höll jag på att säga. Men jag har inte skrivit den själv, men det finns en bok som handlar om mitt hittillsvarande liv.
Vad heter den?
Att få någonting ur händerna. Det var ett uttryck som min pappa alltid använde. Det gäller att få något ur händerna. Och det, att du måste vara aktiv, du måste göra saker, va? Du måste hända någonting, du måste producera och så vidare. Nej, men jag tror jag skulle fundera väldigt mycket på olika personer. Som, vad är det som gör att man blir som man blir? Hur viktigt är generna eller arvet och hur mycket är omgivningen och så vidare? Jag tycker jag har sett det under livet att man har väldigt olika förutsättningar att lyckas beroende på hur man har vuxit upp till exempel och vilka kontaktnät man har. Och det skulle jag nog tycka var väldigt intressant att åskådliggöra eller fundera på och ta reda på. Det är klart att om du har vuxit upp i Stockholms centrum och du har levt i en värld med högutbildade människor och med mycket kontakter och du har varit skolkamrat och scoutkamrat och gjort lumpen ihop och du har gått på Handelshögskolan och så vidare, då har du en typ av förutsättning. Men jag menar, har du gått 9 år i skolan och i Örkeljunga eller Korpolombolo eller något sånt där, då är det inte lika lätt faktiskt. Så det är ganska mycket olika förutsättningar och det skulle vara lite, det tror jag skulle tycka var kul. Om jag inte skulle fortsätta skriva på memoarer alltså.
Vilken intressant fråga borde vi ha ställt dig som du gärna hade svarat på?
Oj, ja, det kan man ju fråga sig. Jag tycker ni har ställt många frågor. Nej, jag kan inte komma på någon, inte någon av vikt, det tror jag inte, utan jag tycker det har varit ganska uttömmande frågor.
Historiskt sett så har fastighetsbranschen anses vara ganska konservativ jämfört med många andra branscher. Och vad anser du har varit de viktigaste förändringarna i fastighetsbranschen sedan du började på 70-talet?
Alltså det viktigaste är ju utbildningsnivån. När jag började så fanns det ju ingen utbildning, utan det var ju rika privatpersoner kan man säga som ägde fastigheterna. Och så var det vissa byggbolag då som ägde hus. De byggde hus och ägde hus, och då kan man ju säga att de som skötte dem, det var de som inte lyckades i entreprenadbranschen. De satte man på att sköta fastigheter. Sen började man med utbildning då. I första hand var det ju på KTH i Stockholm. Där man på lantmätarlinjen så startade man en utbildning för att bli civilingenjör med fastighetsinriktning. Och sen har det fortsatt, så den utbildningen finns ju i flera ställen nu, va? Och det blev en dramatisk skillnad skulle jag vilja säga. Tidigare så var det ju att man hade ärvt sina hus, och det var faktiskt ganska många bilhandlare som ägde fastigheter. Och det fanns egentligen inga fastighetsbolag, utan det var privatpersoner eller försäkringsbolag i väldigt stor utsträckning som ägde husen. Sen började det då utvecklas till att det blev mer renodlade fastighetsbolag som blev ägare till husen. Och det är den stora förändringen, att man har fastighetsbolagen drivs ju av tjänstemän. Det är ju inte så många privatägda fastigheter kvar, utan de har ju köpts upp av fastighetsbolagen. Så man tittar i de stora städerna, hur många familjeägda fastigheter finns det? Det finns inte särskilt många. Utan de ägs av olika institutioner, försäkringsbolag, fastighetsbolag och så vidare. Och de drivs utav välutbildade fastighetsmänniskor. Så det är den stora skillnaden. Förr i tiden så skojar man ju med det. Det bästa man kunde ha var stenhus, hörnhus vid torget. Då var man liksom safe ekonomiskt. Va? Och så var det ju faktiskt i stor utsträckning. Men det har ju ändrat sig väldigt mycket.
Har du några intressanta framtida planer för Gullringsbo eller Svenska Hus eller MVB? Eller?
Absolut.
Något du kan dela med dig kortfattat?
Nej.
Det kan vara affärsenheter.
Det kan jag inte göra nu. Det får vi återkomma till och se. Men det kommer att gå framåt och uppåt.
Okej, okay, det låter bra.
Efter november för att vända det.
Ja, just det, precis.
Stort tack för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Polynom är ett litet investmentbolag, men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomna nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.